The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och sen, det nästa möte de har, då träffas de på Noppe Levenhaupts privata nattklubb som kräver medlemskap för att få beträda. Det blir som en, det är som en smältdegel av vad hela kungahistorien handlar om. Det vill säga, här gnuggar kungligheter axel med den undre världen och allt däremellan.
I sin strävan efter att tvätta bort den skandalösa bilden av sig själva som porträtterats i kungaboken Den motvilliga monarken har kungavännerna anlitat Daniel Webb och Milan Sevo för att förhandla med Mille Markovic. I förra delen hörde vi hur premisserna för samarbetet inleddes. Men nu, inför andra mötet, som är grund på Noppes nattklubb i Stockholm, har Webb gjort vissa ansträngningar för att gå till botten med problemet. Han har bland annat rest till London.
Och nu får vi följa med in i det allra heligaste, Noppes privata nattklubb, där då gangsten Daniel Webb ska träffa kungavännen Anders Lettström. Det kan ju inte bli mer, det kan inte bli mer Shakespeare än så här.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på den andra delen av dokumentären Som försvann. En serie i 4 delar om mörkläggningen kring de hemliga mötena mellan aristokratin och den undre världen. Mitt namn är Nils Bergman.
Hej. Tjena, tjena.
Det är bra. Tjena.
Ja,
Fredrik.
Ja, Fredrik.
Det är Tony, en utländsk kompis.
Hej, Sven.
Henke.
Är det bra?
Jag tycker med Fredrik. Är du bekväm med det?
Nu placeras Fredrik Ramberg på plats. Fredrik Ramberg är advokat, framgångsrik sådan, och en medlem i kretsen kring kungen. Inte den innersta kretsen, men återigen snäppet utanför. Fredrik Ramberg har varit gift med Anne Ramberg som är generalsekreterare i Svenska advokatsamfundet, som har gått till hårt angrepp mot både mig och kungaboken när den publicerades. Hon har varit skoningslös när hon har dissat våra kvinnliga källor och avfärdat dem som bedagade skönheter, och då tänker hon då på Helen Welton och Camilla Henemark. Så det här är riktigt, ja, det är någonstans, det är sådana vibbar i den här inspelningen så att man blir alldeles, blir tagen av den när man hör det.
Ska vi gå ut och snacka ett tag?
Ja,
det
är
jävla liv här.
Ja,
just. Jag ska ta med Fredrik.
Det är ett jävla liv, men det är snyggt på sätt och vis, för att det ska vara ett jävla liv och sol och sen skön liksom lite soul i jazz i musik i bakgrunden, vilket sätter, man kommer i någon slags stämning av att man befinner sig på ett exklusivt ställe där väldigt få har tillträde.
Jag har varit nere i Serbien och vi håller på med det. Jag blir lite kontaktad av andra. Anders är det här.
Vi kan prata samma.
Ja, det kan vi göra. Ja, visst. Men han vill ju också. Han ska vara med, sa
vi. Lunchmusiken dränker samtalet. Men de pratar om uppdraget som Webb fått av Lettström. Webb nämner att han sedan det första mötet på Oscarsteatern har hunnit åka till London. Vem han träffat där är oklart, men det har talats om summor.
Allt är bra. Allting gick bra i London och det är talat om summor och det verkar ju gå att lösa, så då får vi ju... Ja, ta fram.
Allt verkar gå att lösa när det kommer till summor, säger en hoppfull Webb. Men det är just det här med summor och ersättning som senare kommer få hela skutan att skälpa. För det blir många fler möten. Mötet på Noppes blir kort, eftersom Webb inte får några bra vibbar av det här stället.
Nej, jag är gärna här och diskuterar, men det känns lite obekvämt här istället faktiskt. Vi får träffas i morgon istället. Men jag kan dricka lite och ha lite kul här så.
Och då säger vi, Daniel Webb säger vid ett tillfälle också, han yttrar sig om uppdragets art, svårigheten, men det här ska vi fixa. Och så säger han skål.
Ja, det är riktigt så för det. Men vi fixar det. Skål! Skål! Skål!
Och för mig är det här, man hör det när det sägs. Och det yttras av gangsten som pratar om svårigheten att göra det här uppdraget. Men det ska vi fixa, och så skålar han. Och det här hör vi, och det tycker jag är storartat. Sen går de utanför. Det är sånt jävla lidande. Så att de går ut, webbar fortfarande inspelningsutrustningen påslagen. Och då säger Anders Letzen, vilket är hisnande. Han säger till Daniel Webb att han har begärt audiens hos chefen, det vill säga kungen, för att berätta vad som är på gång. Alltså, Letzen säger till gangsten att han ska berätta för kungen att de två pratar med varandra. Att Letzen pratar med Daniel Webb för att lösa problemet med Mille Markovic.
Det har jag aldrig förnekat. Nej. Och jag behöver inte vara orolig för att visa upp något kort på mig själv med brudar. Det är, jag har inget problem med det. Nej. Men det är ju ingen bra för chefen.
Nej, därför kanske, om inte du tar det så kanske, för de där nere tänker att ska vi chefen bör ju underrättas om det här.
Ja, det är klart, det är klart.
Det är skarpt läge.
Jag har ringt honom och bett att få en audiens för att tala om vad som är på gång.
Det här kommer ju Anders Letzen att säga ytterligare en gång, till senare. Och då har han pratat med chefen, det vill säga kungen. Så det här ljudklippet tar oss vidare i berättelsen, och nästa gång de träffas så träffas de i Djursholm.
Nästa möte mellan Webb och Letzen sker ett par veckor senare ute i Djursholm på Daniel Webbs kontor. Inför det här mötet har Webb varit i Serbien och träffat Mille Markovic. Webb ska nu för Anders Letzen berätta vilka villkor Mille Markovic har för att gå ut och dementera uppgifterna i boken Den motvilliga monarken. Det är även i det samtalet som en mening kommer att nämnas. En mening som Thomas tidigare fått uppspelat för sig och som sedan dess har etsat sig fast i hans minne.
Och här för mig så tas ju jag då med i nästan realtid. Det är det ju inte, men det känns som att det händer när jag, allt eftersom jag lyssnar på det. Här målar ju Anders Letzen upp i detalj komplotten, den påstådda komplotten mellan mig och Mille Markovic. Han återkommer till att jag ska ha ett provisionsavtal på boken med Mille Markovic.
Inför Webb intygar Letzen återigen att varken han eller några av kungens vänner har gjort det som påstås i boken. Och för att styrka det har han rapporten från Desiree Shine som i princip visar detsamma och som man kan hänvisa till och visa upp för de som tvivlar. Men av någon anledning framgår det tydligt att gänget kring kungen ändå är orolig över vad Mille Markovic sitter på för slags bild- och filmmaterial. Och det är därför detta uppdrag har satts i rullning och anledningen till att man fortsätter träffas.
Mm. Agendan är att tjäna pengar, han säger att jag vill bara tjäna pengar. Ja, det förstår
jag. Webb, som tillsammans med Milan Sevo åkte till Serbien för att träffa Mille Markovic, berättar att Milles agenda är att tjäna pengar. Och att han för rätt pris är villig att dementera de uppgifter han gett författarna Thomas Sjöberg och Diana Rauscher.
Han säger att jag vill ha den här summan, för det går ut och jag ger bort materialet och jag dementerar allting. Det säger han. Jag går ut och dementerar det här.
Ingen går och köper sånt material av honom. Osett.
Nej, så är det ju.
Där kör han inte fast. Skulle han ha något komplementerande så finns ju säkert folk som då skulle tycka att det var okej att klanta av. Och sagt att om det tippar på besväret så okej. Men jag hade trott att det eventuellt var något mer seriöst.
Tom?
Att det är en provisionsavtal med Sjöberg på bokförsäljningen eller att det är något annat som har... Han har snurrat upp det kring.
Nej, han vill ha pengar. Han vill tjäna pengar.
Ja, det förstår jag.
Det är en ren försök att få pengar. Det är det han.
Anders Lettström verkar som sagt orolig över vad Mille sitter på. Och nämner att om man har något komprometterande så finns det säkert folk som vill betala. Eller slanta av, som man uttrycker det. Men Lettström verkar också hoppas på att det skulle gå att få fram bevis för att Mille varit i maskopi med författarna. Att det finns något slags avtal dem emellan som Lettström och gänget skulle kunna få tag på och kanske i förlängningen visa upp för att på så sätt omkullkasta hela bokens trovärdighet.
Okej, men komplotten, bilden som målas upp är att jag och Mille samarbetar och att Mille ska få en del av intäkterna från boken. Vilket är ren och skär lögn eftersom vi inte har det, och det vet ju jag. Att vi ska vara polare, jag och Mille, det är vi inte. Jag skulle aldrig vilja vara polare med Mille Markovic. Tvärtom tycker jag att de gånger jag träffat honom är han ganska obehaglig. Och fullständigt oberäknelig.
Han lär ju knappast ha kunnat vinna framgång om man inte har någon information att sälja.
Nej, det påstår han har.
Nej, man har inte det. Men du får gärna min uppgift att gå och syna det. Det är möjligt att han kanske har...
Han tar i med röven också när han säger att han vill ha 50 millar. Också, så att han tar i så det knakar också. Han säger att han har erbjuden av CNN 100 millar. Så att jag tycker att han är i fablernas värld hela upplägget.
Än så länge verkar Webb och Lettström vara på god fot med varandra. Men från och med nu kommer Lettströms inställning till uppdraget att ändras något. Man märker att Lettström inte längre för samtalen med samma entusiasm som i början. Då han verkligen ville få bort det här eländet. Kanske är det för att han får känningar om att det här är på väg att bli en riktigt dyr historia. För vad är det egentligen han har gjort? Han har rullat igång en gangster för att förhandla med en annan gangster. Som båda utgår från att kungens vänner har mycket pengar på fickan. Men det har de inte. Och det är Anders Lettström plågsamt medveten om, men har ännu inte uttryckt.
Jag vet ju, alltså, ni måste tänka efter lite. Jag hoppas att du har rätt, och jag tror att du har rätt. För du vet ju, du vet vad du har gjort. Det finns ju tillfällen, jag pratar i klartext nu, för du känner ju kungen bra. Jag vet ju att han har ju varit ute med Jock så några gånger. Det är lite, det är ju fakta liksom, det vet jag ju personligen. Så att, hur... Jo, det. Ja, men det vet du.
Nej. Jag kände ju också väl. Vi bodde ju grannar.
Ja, men jag träffar ju både, som jag känner också.
På något sätt tycks nu spelplanen vara omvänd. Det blir nu Webb som får anstränga sig för att påminna Lettström om att det här visst är viktigt. Att Mille faktiskt kan sitta inne på komprometterande information. Och om inte, så kan han åtminstone gå med på en dementi. Men Lettström börjar förmildra det här. Som att hans inställning ändrats till ett vad det än är så kanske inte är så farligt. Lettström börjar svalna.
Nej, han sa de här pengarna vill jag ha. Det här bildmaterialet finns, det ska jag ta fram. Och den här killen jag hade med mig som verkligen känner honom, som är han är en väldigt slipad inom juridik. Mycket slipad. Det är ingen... Han säger det här måste ju tas fram i sådana fall. Och det här måste lösas. Han vill jättegärna, han skrattade och sa att det är självklart. Det här finns, jag blev erbjuden det här är det jag vill ha. Jag kan gå ut och göra en dementi. Det är det han säger. Sen får man ju självklart väga vad som stämmer.
Men han har inga foton, det är ju det.
Nej.
Det där är skonklämmer.
Nej, han önskar säkert att han hade det.
Ja.
När han påstår det så verkar det trovärdigt, men jag tror också som du säger.
Nej, han har inga foton.
Det verkar...
Fan, jag är lite koll.
Ja, men då har han inte.
Han har inga foton. Han kan ha foton på andra människor som är etablissemanget. Absolut. Mm. Men inte någon som rör sig i närheten av kungen eller kungens närmaste kompisar.
De pratar om att Mille eventuellt kanske sitter på en manipulerad bild. Men är det så är det ju inget av intresse. Webb anser dock att Mille verkar trovärdig när han pratar om materialet. Men instämmer med Lettström att det kan röra sig om ett falskt alarm. En slags utpressning. Och Lettström börjar här övertyga sig själv om att det nog inte är någon fara på taket. Men däremot så hägrar fortfarande tanken om att få Mille att gå ut med en dementi.
Jag går tillbaka varenda hela dag, kolla.
Men det de skriver, vad är det, vad menar de? Det finns, okej, Club Power, vi tar bort det, vad är det mer? Vad är det liksom som, vad är det som stör kungen? Vad är det som, liksom, om det bara är falsarier, då bara säger till Silvia, nej, det här är bara glömd, du kan ju titta.
Ja, det har vi gjort.
Så vad är det problematiken?
Problematiken ligger ju i att han har då anklagats av ett antal personer genom Sjöberg för att ha samröre med kriminella, vilket är kanske inte bra. Att han har varit på ställen han inte bör vara på, som porrklubbar, svartklubbar, umgås med prostituerade.
Ja.
Och sen har det då, sen har dessutom varit otrogen. Så han har haft otrohetsaffär med Camilla Henemark som har hängt ut i den här boken och med andra tjejer.
Inget av det här stämmer, berättar Lettström för Webb. Men Webb blir konfunderad. Varför har han då åkt och träffat Mille? Varför har de ens de här mötena? Bollen är i rullning och Webb förutsätter att uppdraget kommer att gå i mål på ett eller annat sätt.
Nu har vi en dialog med honom. Vi har en pipeline. Det har vi.
Den, Mille.
Med Mille. Vi har en, den går. Man får fundera. Jag kommer säga till honom igen om vi tydligare möte. Det måste ta fram det om det nu finns. Inte, ja visst, vi tror på det här, utan säg, om det nu finns. Det är ingen som tror på det. Ta fram det då. Du kan ta fram någonting. Ta fram ett hörn av ett foto. Vad som helst. Det är en sak. Sen dementin. Är det en värld något?
Ja, det kan vara det.
Det är det man måste tänka. För nu, jag tror att det är nu det är nu man kan göra någonting. En dementi om 2 månader. Det är ingen som bryr sig att det kommer bli en sån här liten notis i Aftonbladet. Mm. Men nu säger han att han är villig att göra en dementi. Han kan... Han säger, jag säger det de säger att jag ska säga. Men jag vill ha pengar, återigen. Det är det han säger. Jag har blivit utblottad. Jag har ingenting. Samhället har tagit ifrån mig allting. Det finns inte skvatt. Jag vill ha tillbaka dem. Det är så han säger. Krass.
Ja, det får du ta nästa vann. Men kan han, frågan om han kan göra det då, vad händer med Sjöberg? Han åker in i tänkan då.
Det tror jag strunt i.
Och sen så är det lite roligt att Lettström någonstans uttrycker inte att han är bekymrad, men han börjar fundera på vad som händer med mig, Sjöberg, om jag eventuellt riskerar att åka in i fängelse. Och han funderar på det här väldigt mycket.
Jag funderar på just vad som händer med Sjöberg om han då...
Och det är där jag hittar just det ljudklippet där hotet krossa Sjöberg uttalas. Och det är inte Anders Lettström som säger det, som jag har trott i alla dessa år. Utan det är Daniel Webb som säger det.
Jag tycker man ska krossa Sjöberg, så det spelar ingen roll. Jag tror inte att... han har inte de moraliska liksom, aspekterna, så att han tycker att det är synd om hans nya kompis Sjöberg.
Han, det vill säga Mille Markovic, har inte de moraliska aspekterna att han bryr sig vad som händer med Sjöberg.
Nej, men det var jag orolig för, det är ju då att jag tror ju personligen att det finns en uppenbar risk att han har en ekonomisk uppgörelse med Sjöberg.
Och det blir som ett avslut, det blir som en... Nej, men jag har nu fått bekräfta, jag har inte missuppfattat det här. Jag har nu fått höra det ljudklipp som jag förvägrats av Sveriges Television, mina egna kollegor. Det som Nurikino i ett mejl till mig inte ens vidgår att han känner till finns. Fast det var han som såg till att det filmades medan jag fick lyssna på det. Allt det här har nu på något sätt omkullkastats. Jag hör att det sägs och vem det är som säger det. Och jag tänker att varför har det tagit mig 10 år för att höra det här? Varför har ingen hjälpt mig förrän nu?
Mm. Det vore väldigt konstigt annars. Så Sjöberg måste ge honom en provis eller en slant. Mm. Det har jag redan betalt ut då, för den information som han har lämnat.
Precis.
Till boken. Mm. Alltså annars vore ju...
Nej, antagligen har han redan betalat ut. Därför är han villig att göra en dementi.
Alltså vi vet att Linds förlag har gett honom ett förskott. Sjöberg.
På hur mycket då? Vi kan inte... Vad är det för... Det är väl inga stora summor?
Nej, men det kan vara 100 000.
Ja, men det är ju...
De har ju pytsat ut... Det är kanske en halv miljon, jag vet inte. Men de har ju pytsat ut till de som han har plantat av. Va? Och då har han ju då lärt några medelålders damer som har då, han har träffat och som har gett honom lite story. Va? De har plantat av, det vet jag. Och sen har han plantat av förmodligen Mille. Det var väldigt konstigt att man inte gjort det.
Mm.
Det är utskottet.
Och så pratar de också om det förskott jag fick från mitt bokförlag. Vi vet att Linds förlag har gett dem ett förskott, säger Anders Lötström. Och sen så pratar de om hur högt förskottet är. Ja, några 100 000, kanske en halv miljon, spekulerar Anders Lötström. Och sen så säger han att med det här förskottet har jag pytsat ut summor till Mille, till våra kvinnliga källor som man kallar för medelåldersdamer. Och det är dit mitt förskott har gått. Vilket är helt bisarrt, för att jag behöll varenda krona från det där förskottet för mig själv. Så att det här är spekulationer, men jag vet ju vad de här spekulationerna, vad de har för ursprung. Och de kommer från Desiree Shane, det ökända nättrollet och näthataren som varit ute efter mig i många år, och även nu Diane. Och det här kommer ju också Lättström att säga lite senare. I samtalet med Daniel Webb så kommer han att nämna Desiree Shane, att hon har lämnat en rapport om mig och Diane till honom. Och som han sen också lämnar över till Daniel Webb.
Och då har Camilla gått ut och sagt, det här är ju för jävligt. Alltså, jag kommer gå ut och dementera det här. Då har Sjöberg svarat, gör du det kommer vi stämma dig. Då kommer vi krossa dig. Vi kommer mosa dig. Det är en död om du gör
det. Det är otroligt.
Och då säger hon så här att ja, fan, då måste jag tala med en jurist. Då. Och då så säger juristen så här att ja, men det här är ju de redan vill. De vill ju upp dig på banan för att få igång en rättegång. Mm. Du kommer aldrig orka med det. Ja. Alltså, du är inte det skicket. Va? Och det kommer då dessutom tjänstgivningen att köra ett race till på det här. Va? Så det där får du passa jävligt noga.
Så att vi befinner oss ju faktiskt i den här konspirationens absoluta centrum, där man då lägger upp planen och vad ska jag säga, grunden för hur jag ska krossas och tillintetgöra, alltså risken att jag hamnar i fängelse och så vidare. Och man fortsätter prata om att vi har sagt till Camilla Henemark, om hon kommer att ta tillbaka det som hon har sagt till oss, så kommer vi att krossa henne, döda henne, mosa henne. Han säger så, Anders Lättström. Krossa, döda, mosa. Det påstår han att vi har sagt till Camilla. Vilket är bortom liksom all rim och reson. Ja. De avslutar väl det här med att återigen spekulera om jag kommer bli föremål för en utredning av justitiekanslern i ett tryckfrihetsmål. Möjligtvis också en brottsutredning om gruppförtal. Och så åker han in då i fängelse, underförstått. Så att det här är ju... Ja, när jag lyssnar på det här, du förstår säkert själv att det här är ju... Helt oerhört. Jag visste inte innan att jag var så jävla viktig. Att det var så viktigt att jag skulle krossas. Att jag var någonstans vid sidan av Mille Markowitz så var jag målet för deras åtgärd, deras aktion. Och det är ju inte duggsmickrande, men det är otäckt. Eftersom det bygger på så mycket falska påståenden. För det är ju det som är grunden att de är så aggressiva mot mig. Det är att jag skulle ha orkestrerat här i samarbete med Mille. Att vi skulle fabulera ihop någonting. Att jag skulle ha betalt honom för att ljuga. Alltså det är så bortom allt. Då känner man ju inte mig för det första. Det gör de ju inte heller. Utan de har ju fått allting från Desiree Shane och dragit sina egna slutsatser.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nästa möte hålls i Fredhäll. En tid har gått, oklart exakt hur lång, men det här mötet handlar om att det börjar bli brådis med att komma till ett avslut. Samt att Webb börjar bli otålig över att kungens vänner tycks ha så himla svårt att mobilisera pengar.
Då när vi skildes åt så skulle jag ta reda på om det var någon som var intresserad av att backa upp ekonomiskt. Eller.
Mm.
Och då ringde jag till ett antal personer och frågade. Och då berättade jag att du fanns. Jag vet ju, jag har ju inte sagt något namn, du förstår det.
Mm.
Så att jag vill att du ska känna fullt förtroende för mig och känna liksom att du kan prata med mig. Jag är liksom, vi har vissa gemensamma kompisar och där är förtroende, uppriktighet och ärlighet med ledarskap. Mm. För annars kan man liksom inte prata med någon.
Nej.
Och då sa jag så här, jag berättade att jag hade kontakt med dig och att det är tack vare egentligen då Lasse och Soran på min sida som du har ställt upp.
Mm.
Och då vill jag veta först ett att man tycker det är okej. Okay.
Mm.
Och det har man varit tacksam för. Och då har jag sagt att om det här inte leder till någonting så anser jag att vi ska ersätta Daniel för den tid han har lagt ner oss.
Mm.
Och det fick jag också kvitto på.
Mm.
Så att du ska inte känna att du springer och gör en massa tid och sitter här och lägger ner en massa tid. Och
nej, får något jag är ju en förlängd arm åt mina vänner där nere. Ja. Så är det.
Jo. Men de ska inte behöva betala för det. Ändå, för det, jag vill visa respekt mot dem också. Mm. Så att det du gör för oss, det är klart att du ska ha ersättning för.
Okay.
Och vi kommer betala din flygbiljett och vi liksom betalar för dig. Va? Så att du ska inte känna att du offrar någon tid.
Nej.
Eller att dina kompisar få pröjsa dig för att du springer här. Utan det ska vara liksom jävligt starkt. Så där är läget. Va? Så långt har jag kommit. Och sen att jag pratade med Aje var i förmiddag. Mm. Så med han mellan två möten ringa honom. Och då sa han så här. Ja, men det är superintressant om vi kan få en dementi. Va? Och jag är beredd att stödja det så långt det är möjligt för min del. Va? Och Vi har liksom inte ringt till Bertil Hult och vet, och sådana där gubbar. Nej. Miljonär, miljardärerna ute här som är runt. Och de har ju jävligt ont i magen för kungens del. Mm. De skulle antagligen kunna vända.
Grovt uttryckt. Lettström påstår inför gangstern Webb, som han har gett i uppdrag att lösa problemet med Ille, att det är svårt att få ihop cash. Det är skitsvårt att få ihop. Man kan inte vända sig till kungens liksom rikaste vänner som Bertil Hult och de där grabbarna, som han säger. Bertil Hult och grundare av IF Språkresor och den som sponsrade kronprinsessans och prins Daniels bröllopsresa. Så att de framstår som ganska fattiga här, vilket stör Daniel Webb så in i helvete.
Vi har ett statsöverhuvud. Så här, för att förtydliga det. Det här vi tog upp. Vad vill han? Vad har han? Går att stoppa och vad vill han ha? Det var det som var första agendan. Ja. Allt det där har vi tagit reda på. Sen att han säger en fantasisumma. Mm. Det kan inte jag...
Stå. Nej, det förstår jag. Det kan inte du ropa.
Nej, det, jag tycker. Men om ingen nappar på det här, då har jag gjort det jag ska göra. Då kan jag inte göra mer.
Nej, det förstår jag.
För jag kan inte gå och köra någon kohandel med det här. Däremot, om någon kommer fram till och säger att så här och så här, det här kan vi vara villiga att betala. Vi kan inte betala det här summan som vi finner orimlig, men vi kan lösa det här. Det, där måste man ju komma till honom. Annars springer jag fram och tillbaks till en galning och erbjuder saker som kanske inte blir av. Vi måste ha något konkret. Och tiden är knapp. Vi har till på... Idag sa jag sa till honom, onsdag ska jag ha besked. Nu är det onsdag, det verkar inte bli någon besked.
Det börjar hetta till. Webb märker att Lettström snålar och inte verkar speciellt mån om att prata om det ersättningsanspråk som Webb vet ligger på bordet. Det är Webb som för diskussionerna med Mille. Och till Mille kommer man inte med vilka förslag som helst. Honom passar man sig för.
Sen att jag kan, bara som gott råd kan jag säga, vi har tagit den här kontakten, vi har pratat med honom nu. Han är ju liksom mobiliserad för att det ska hända någonting. Okay. Om man bara kommer tillbaka till honom och säger nu, nej tyvärr, de tycker inte att det är värt någonting att du dementerar. Det tror jag har en spin-off-effekt åt det motsatta hållet. Jag tror att han blir krigisk och kommer gå ytterligare till ett offensiv attack.
Kan man ha jävligare än vad det har varit nu då, i pressen?
Han är ju inte en vanlig kille, det kan du ju fråga han om. Det är ju, han har ju sina grejer då.
Lettström reflekterar över om ytterligare en offensiv attack verkligen kan ha någon påverkan. Han anser att mediebilden av honom och övriga kungens sällskap redan blivit så nedsvärtad den kan bli. Webb understryker att ändå ta Mille på allvar.
Hur då menar
du? Nej, men han har vissa bilder, han har vissa ljudupptagningar. Sen kommer han spe på med ytterligare. Vet man att de här tjejerna som han säger att han kontrollerar nu, vet man att de stämmer? Kan han inte hitta ytterligare tio som har jobbat på hans sportklubb som säger ytterligare saker som inte stämmer? Om vi säger att det här materialet som finns ute nu inte stämmer utan det är fabrikat, okej?
Okay?
Hur mycket kan han då fabricera mer? Hur mycket, det finns ju no limit. Han kan säga att det var liksom limbo med läderpiskor, förstår du? Han har ingen spärra för det.
Ja, det är en jävla knepig situation.
Mm.
Jag förstår hur tanken.
Verkligheten sköljer över Lettström för en sekund. Vad fan gör man? Frågar den välbeställde aristokraten gangstern som sitter mitt emot honom. Det är ett kort ögonblick av vädjande, av desperation.
Ska du ha mina råd? Jag kan inte komma med råd längre. Så jag har försökt göra det här och jag kommer fram till de slutsatserna du bad mig dra. Jag kommer fram till i alla fall vad han vill och hur det ser ut. Det jag tycker, min personliga åsikt om det här, det är att man ska rädda statsöverhuvudets dignitet. Och finns det folk som runt omkring i skyddsnätet som kan lägga ihop lite och få han att dementera, vilket jag aldrig har varit med om tidigare. Jag skulle tycka det var kul att se hans dementi i pressen och den här Sjöberg får sina problem för att han har ljugit, han blir JK-anmäld, kan dra sin förrätt och allting. Jag skulle vilja se det hända.
Det har frågat i och för sig för en jurist, och det kommer inte kunna göra.
Nej, men
JK-anmälning blir
det. Nej, men det blir problem. Ja, det blir problem för honom. Hur som helst blir det stora problem.
Det blir bara trovärdighetsproblem, och det är ju det man vill uppnå.
Ja.
För han har ju ljugit sin helvete.
Ja, och då har vi ett trovärdighetsproblem. Det blir rabalder om det, och det blir katastrof. Folk kan till och med begära pengar tillbaka på boken, det har hänt tidigare. Så att, vad de kan göra, om de kan säga att de vill liksom inte vill ha pengar tillbaka från en ljugande bok, men det är ju oväsentligt.
Nej, ja, du menar lämna tillbaka.
Ja, men det är oväsentligt. Ja, det är oväsentligt här. Det väsentliga som du säger. Här kan vi få till en trovärdighetskonflikt.
Ja, men alltså det igen. Jag har inget mandat att gå och säga att okej, här får du en kvarts miljon, här får du en halv miljon. Nej. Jag har inget mandat att göra det. Jag har inte de pengarna. Jag är inte stabil i kassan.
Och det är nu det kryper fram. Kungagänget har egentligen inte råd med det här. Eller det har de kanske. Om de skulle gå ihop i samlad tropp för att rädda deras vän kungens anseende. Om de verkligen skulle brinna för det här. Men det gör de inte. Anders har frågat runt och det verkar inte som att någon riktigt är sugen på att lägga pengar på det här. Man vill glömma, lägga det bakom sig och gå vidare.
Nej, men du bad oss titta på de här möjligheterna. Ja. Då hade du, måste du ändå haft en baktanke att du skulle prata med vissa personer. För du sa att, är det så att det finns där bilder och allting, så finns det folk som är villiga att betala. Då måste du ändå haft en baktanke på vilka det är som är villiga att betala.
Ja,
du kan inte bara komma fram till
det. Nej, det har jag ju naturligtvis frågat. Ja. Det är klart jag frågat.
Och då måste det finnas någon som är villig att betala.
Ja visst.
Men det man betalar för, det är en tjänst. Jo, och jag tror att det är en bra tjänst.
Jo just det. Men till exempel jag pratade med Aja. Han har definitivt sagt att han var intresserad att betala. Men han har inte tänkt sig att komma upp någon med miljonbelopp till det här. Han kan inte göra det heller. Han har inte de kontanterna. Det här måste ju göras då från utlandet med kontanter.
Mm.
Och då liksom, om han är här. Och vi är realistiska och säger att hej, man kanske kan få ihop då ett par hundratusen.
Ja, det är ju löjligt.
Ja, men det är ju liksom det vad vi talar om. Om vi kan kunna få fram stålar.
Ett par hundratusen är vad Lettström trott att man kan lösa den här situationen med. Löjliga summor, enligt Webb, som blir allt mer frustrerad och förvånad över att kungagänget inte tycks vara likvida. Det här hade Webb inte alls räknat med.
Jag som är fotfolk,
om jag har problem, vilka problem nu, jag har inte såna här problem, men de problem jag har, om jag ska börja skrapa fram kontanter till mina problem, så kan jag i alla fall ta fram ett par miljoner. Om de här så kallade miljardärer och allting bara kan fram 200-300 000, då att jag ens sitter där är pinsamt. Det tycker jag, för då finns det ingen som vill rädda kungen, då är det pinsamt. Då är det skamligt, det tycker jag. Det är min åsikt.
Det får du naturligtvis tycka, men det är inte lätt att styra upp en sån grej och åka runt med en påse till gruppstålar av folk.
Man märker, nu börjar det verkligen spricka mellan Webb och Lettström. Webb går ju nästan upp i, jag nästan ser honom framför sig. Han är ju väldigt fysisk och väldigt snabb och ganska hetsig. Slår gärna näven i handen och... Och då säger han att jag sitter här är pinsamt. För då finns det ingen som vill rädda kungen. Då är det skamligt. Och här framstår ju då, han framställer sig som en royalist som vars främsta mål i livet just nu är att rädda statschefen. Och vill inte de här andra då, hans kungens kompisar, betala vad det faktiskt kostar att rädda statschefen, ja, då är det skamligt. Så att här börjar sprickan bli väldigt tydlig. Lettström prutar. Webb blir förbannad. Ungefär så.
Vi kan inte göra mer än vad vi har gjort. Om vi pratar om att komma med 200-300 000, då är det ingenting. Då säger vi att lycka till. Då har vi gjort det. Man kan inte dra det här längre. Så är det.
Ja, jag säger bara att vi lever i helt olika världar. Helt jävla olika världar. Jag skulle inte ens om jag fick ett par år på mig kunna mobilisera 2 miljoner.
Alltså?
Nej.
Så av de här personerna som du har pratat med i det här ärendet, Arje, Noppe, de här, de kan inte mobilisera ett par miljoner?
Nej, Noppe är black, för han har ju inga pengar.
Okej.
Han har ju, han har ingen kapital alls. Arje är den som är hyggligt förmögen. Han har ju sina tillgångar huvudsak liggande i, vet, fasta tillgångar, prylar, så. Men han skulle ju säkert kunna mobilisera en kontantinsats på ganska snabbt, vad ska jag säga. En halv miljon, en miljon. Men jag tror inte han är sugen på att ta det här själv.
Nej, men vi har ju Fred Ramberg som du pratade med igår.
Fred Ramberg, han borde, han är inte förmögen, men han har ju höga inkomster. Mm. Han jobbar ju som advokat. Va? Han skulle ju säkert kunna mobilisera också pengar. Va? Så att han, man kan få kanske, vad vet jag, han har ju då ett sommarställe som är närmare sin mamma då i Marbella.
Mm.
Och där skulle han kanske den vägen kunna få ut att han har någonting där nere. Alltså problemet är att ingen vill ju göra någon transaktion.
Nej, självklart inte.
Och då blir du synad. Alltså, du har ju för fan... du vet ju själv, för fan ska du betala ett större belopp. Jag köpte bil här. Va? Fan, du får ju deklarera, skicka in, skriva på, heder och intyg.
Om Anders Lettström bara analyserade sin egen situation här, vad är det han har gjort? Ja, men han har kontaktat den undre världen, det är liksom, och det är inte vilka som helst, det är Milan Sevo och hans livvakt. Att då sitta och schackra och pruta och liksom reta upp Daniel Webb, gangsten, då är man ju, jag vet inte, man borde kanske gjort en typ av handlingsplan, en konsekvensanalys. Vad händer om vi gör så här? Vad händer om vi gör så? Hur pass farlig är Daniel Webb? Hur pass farlig är Mille Markovic? Alltså, och hur bör vi kommunicera med en gangster? Den analysen tycks ju inte Lettström och hans polare ha gjort överhuvudtaget. Ja, men återigen, med risk för att vara tjatig, det här visar så tydligt att de här männen är vana att komma undan med precis vad som helst. De kan liksom börja pruta på priset för en gangsters tjänster, vilket är, alltså, de kan ju få knäskålarna bortskjutna när som helst. Vem vet vilka Webb och Sevo har som sina hejdukar. Alltså det är oklokt, och det är kanske direkt kontraproduktivt också.
Du måste ändå prata med dina personer och säga, finns det ingenting att lösa, så finns det ingenting att lösa.
Ja, men jag har ju ansett vad jag har, alltså, inte kunnat gå ut. Jag vill inte förhandla några pengar fram och tillbaka, utan jag säger till dig att jag bedömer det rimligt att man skulle kunna få kanske skrapa ihop upp till en halv miljon kronor.
Mm.
Det tycker jag finns liksom, känns som en rimlig grej. Då får några stycken tömma vad de har i sparkassan i kontanter utanför Sverige, och sen skicka det till Lasse.
Mm, ja, men jag kommer aldrig diskutera en halv miljon kronor.
Inte ens när Lettström höjer budet till en halv miljon kronor verkar Webb lugna sig. Tvärtom, det här är inte ens i närheten av vad Webb förväntat sig. Porrlasse nämns också här som spindeln i nätet. Handeln mellan den övre och undre världen. Lettström verkar förskjuta ansvaret till Lasse och menar själv att det här är ju inte hans bransch. Hur ska han veta hur man förhandlar med en man som Mille?
Respekterar jag. Ja. För du, ja, men det här är ju inte min bransch, va? Det är ju för fan egentligen en sorts utpressningssituation som han
vill.
Jag har inte ordet i min mun.
Han vill ha betalt för en tjänst. Jag kollade med mina jurister att jag vill inte medverka till en utpressning heller. Nej. Därför har jag pratat med dem och de säger,
ja, alltså, att vi sitter i samma båt, Daniel. Vi sitter i samma båt. Vi försöker ju lösa det här på ett sätt. Jag bara talar om för dig. Så här ser det ut praktiskt. Och sen måste du, så att säga, som min kompis vara min rådgivare här och förklara. Och jag förstår ju det att om du måste ju ha känt på att han vill ha kanske 10 miljoner.
Ja.
För att, och då är det så att om du går tillbaka och erbjuder honom en halv miljon, så kanske han slår ihjäl dig istället.
Ja, exakt.
Och det tycker jag inte du ska utsätta
dig. Nej, det är därför jag kan inte utsätta dig.
Nej, men jag förstår.
Plus att han, som du vet, så är det två personer nere på Balkan som är inblandade. Och de skämmer ut sig genom att komma med sådana summor till honom.
Ja, men då ska man inte göra det.
Nej. Då är det bättre, då får man säga att det blir ingenting. Och då är jag rädd för att det blir en motsatt effekt. Men
jag inser att den risken finns.
Mm.
Men den har ju kunnat, om man har suttit på det här trumfkortet som han då säger att han har.
Men han har ju väntat på mitt besked.
Jo, men det,
Du, varför han inte skickar iväg de bilderna när han, för länge sedan då?
Därför han har det som trumfkort. Han har ju gått ut med det här.
Ja, men alltså det är ju så att han kan ju skicka ut och skandalisera vem man vill på, med bilder. Men om han inte får något betalt för det, då är det ju inte intressant.
Nej, men det är klart han gör för pengar.
Ja. Och då kan han ju naturligtvis, då är ju nästa steg okej, om det är så jävla bra bilder, då får han väl sälja det till tidningarna då.
Mm.
Det är ju ingen som av oss som tänker stoppa det. Alltså vi kan ju inte gå in och, han är ju en privatperson. Nej, och han har ju sitt egen agenda och han kan bestämma vad han vill och vad han är intresserad av och så. Jag har ju egentligen bara en grej. Alltså jag har blivit så jävla smutskastad själv som min person i det här. Jag skiter i det. De får ju slänga ännu mer dynga på mig. Jag är ju nere där va, redan.
Mm.
Du har ju fan läst boken. Kan inte ta mer skit.
Det
finns inte mycket mer att ta. Så att, för min del är det ju ointressant. Men jag är ju liksom orolig för Sverige och för Sveriges monarki. Och för
därför tycker jag att
därför finns det inte på en annan nivå.
Ja, men därför är det på en annan nivå. Därför måste man dra ihop de här hästarna och se om man kan göra en sista gång, tycker jag. Det är mitt råd till dig. Mm. Att du mobiliserar det här och sen kommer tillbaks med ett besked. Annars, jag kan aldrig, men är det de här 200-300 så skiter jag. Då säger jag att Då har vi gjort vårt. Vi har hjälpt dig med det du bad om. Mer kan vi inte göra. För jag kan, det finns ju ett...
Nej, det är ju en väldigt värdefull information du har kommit med. Att du har berättat att hans agenda är att han har material och hans ambition är att sälja det. Och då vet man ju det.
Då vet man det.
Är ju väldigt bra.
Och sen har vi en lösning också.
Och sen, lösningen naturligtvis det att han går ut och dementerar det. Och det må ju vara... Det är ju absolut det bästa som kunde hända. Va?
Mm.
Absolut. För alla inblandade parter. Men om det inte är realistiskt genomförbart, därför du inte kan mobilisera upp så mycket stålar, då känns det ju inte bra.
Nej, det känns inte bra.
Nej
men du får, jag kommer inte tillbaka till dig.
Vi går in och käkar nu.
Kohandeln pausas tillfälligt för en lunchpaus. Men samtalen mellan Webb och Lettström fortsätter. Och nästa gång de ses gör de det hos ett känt fastighetsbolag som Lettström har kopplingar till.
Och det är grundarens son som tar emot dem och upplåter alltså företagets lokaler åt nästa förhandling mellan Anders Lettström och Daniel Webb. Vilket också visar att ja, men de har inga problem och att visa upp för hela världen att vi förhandlar med gangsters. Jag menar, här är ju grundarens son som finns i lokalen. Alltså det finns sekreterare, medarbetare. Och det är som att det här med att förhandla med den undervärlden, det är lika naturligt som att gå och ta liksom en kopp kaffe i maskinen eller ta en fikapaus. Det är helt, helt obegripligt hur nonchalant allt det här görs och genomförs.
Och den här uppvisade snålheten från kungagängets sida kommer få Webb att se rött.
Ja, det har jag aldrig sagt.
Ja, jag uppfattar det så. Men det spelar ingen roll. Det är ointressant i det här sammanhanget.
Nej, det är inte ointressant. Jag tycker att sådana där ord är mycket intressanta för mig.
Ja, jag uppfattar det.
Du uppfattar det så, men tänk på vad du börjar uppfatta nu, förstår du? Jag tycker du ska börja tänka på hur du uppfattar.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 2 om dokumentären som försvann av mig, Nils Bergman. Dokumentären som försvann är en samproduktion mellan Tall Tale och Current Affairs. Medproducent Thomas Sjöberg. Tack för att ni lyssnar. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.